P1, Sveriges Radio.
Det stundar val i Sverige. Och mycket kretsar kring invandring, integration och vilket inflytande Sverigedemokraterna kan få. Oavsett vad som händer så är de flesta överens om att svensk politik gått in i ett nytt skede. Så vi på konfliktredaktionen tog tåget söderut för att få en guidad tur genom ett politiskt landskap med lång erfarenhet av den här situationen. Jag heter Robin Olin. Välkommen till Konflikt. Här följer 24 timmar i Köpenhamn.
Kan man se vad det räknas som ghetto och inte?
Ghetto?
Receptionisten på vårt hotell ritar snabbt ut ett par av Köpenhamns getton på en karta. Det är så man kallar socialt utsatta områden i Danmark. De runda ringarna i bläck skär genom huvudstaden. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen har lovat att alla getton ska bort och husen där rivas om så behövs. Nyligen införde den danska regeringen också ett förbud mot att bära heltäckande slöja på offentliga platser. Det är de två senaste utspelen på integrationsområdet. Men vi ska återkomma till det. Vi börjar vår tur i ett annat Danmark. Det som blivit mest känt över världen.
Ja. Var skulle du säga att det går att hitta mest hygge i Köpenhamn?
Jag flyttar till arbete, så ser jag någon kafé var det är riktigt hyggligt.
Hit ska ni gå, säger receptionisten och ritar en ny ring på kartan. Det är tidigt på dagen än, men äldre män och kvinnor sitter redan med en varsin grön flaska vid en sliten bardisk. Alla verkar känna varann. Barägaren blir inte särskilt förvånad att hotellet skickat mig just hit för att få uppleva äkta danskt hygge.
På grund av att det är plats till alla och vi är i alla äldre och så måste man ryge. Sådär. Det är en god ting.
En plats där äldre kan träffas, röka och socialisera. Ja, då är det hygge, ler han. Den danska hyggekulturen har blivit en internationell megatrend med bästsäljande böcker på engelska om hygge, ofta bildsatta med danskar på fårskinn i en stuga framför en öppen eld eller på en pub med dämpad belysning som njuter av livet. Översatt till svenska betyder hygge ungefär att mysa. Men för danskarna verkar det betyda något mer.
Vi danskar kan godt lide at sige, at hygge er noget unikt dansk, og det ikke kan oversættes. Jeg tror, at vi overdriver lidt. Jeg tror, at det, der måske er unikt dansk, det er den værdi, vi tillægger begrebet, og hvor meget vi taler om det. Og det, at vi ser det som en del af vores nationale DNA, og som en del af vores kultur.
Ja, hygge er en del af det danske DNA-t, kulturen, siger Mike Viking på Lykkeforskningsinstitutet i Köpenhamn. Hans bok om hygge har sålt i över 500 000 exemplar. Och han menar att danskarnas förmåga att göra det mysigt i vardagen också är en förklaring till att landet i olika mätningar anses vara ett av de lyckligaste i världen.
En sak som slår mig är att det handlar ganska mycket om att stänga ute saker. Alltså du beskriver sådana här, sitta framför brasan och helst ska det vara oväder ute och regna och vara kallt eller oroligt. Men här inne har vi en lugn oas.
Ja, det syns jag är en riktig beskrivelse. Och när man spör danskarna, vad är det optimala antal för att hygge sig? Så ska man inte meget över en 5 stycken, för så är det liksom för många. Och det blir inte så hyggligt, hvis der kommer någon med, vi ikke kender. Och det är ju problematiskt när expats kommer till Danmark.
Ja, det finns alltså en baksida av hygge också, enligt lyckoforskaren Mike Viking, som det pratas mindre om. Att det kan vara svårt för dem som kommer utifrån och få vara med och mysa. Men inne i ölbaren säger ägaren att det hygge han och stammisarna där ägnar sig åt är öppet för alla.
Man kan snacka med alla, det kan man inte på en café för exempel.
Men här kan man prata med...
Du kan gå ner och snacka med han nere i hjörnet eller...
Men ingen ville prata med mig.
Nej, du är svensk.
Är det därför?
Och journalist. Och journalist.
Nej, visst. Som svensk journalist kan man kanske inte räkna med att bli en del i gänget direkt.
Men är det öppet mot invandrare till exempel?
Kan ja, invandrare... men vi har, det är inte så många som dricker ju.
Invandrare, de dricker ju inte. Men de får gärna komma hit. Fast en och en i så fall. I grupp är de så kaxiga och beter sig som töntar, tycker han.
Så ska de spela smarta ord för hinanden, eller vad man ska säga. Fjolser.
På vägen ut frågar jag två unga kvinnor som sitter på uteserveringen och hyggar sig. Vad de tänker.
Det är ett riktigt gott spörsmål, för den danske hygge är lite exkluderande också.
Jo, hygge kan bli lite exkluderande också. Och Danmark har generellt blivit mindre öppet, tycker de.
Det är mitt intryck att Danmark var mer öppet tidigare.
Hur upplever du det, att det har blivit mindre öppet då?
Jamen, det är ju för exempel debatten omkring invandring och flyktingdebatten och sånt som gott kan virka sån lite oförståelig hård någon gång.
Alltså, det är mycket frukt,
jo,
riktigt mycket frukt.
Det finns en allt starkare rädsla för invandrare som är svår att förstå, säger kvinnorna.
Välkommen till pressmötet som vi har fått lov att hålla här i Mjölnerparken. Det vill vi gärna säga tack för.
Den 1 mars i år står Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen i Mjölnerparken i Köpenhamn. Ett av landets 30 så kallade ghettoområden. Med sig har han en lista med 22 punkter. Bland annat dubbla straff för vissa brott som begås i ett ghetto. Obligatorisk förskola från 1 års ålder i getton. Och möjligheten att riva hus. Alla getton ska vara borta år 2030, lovar statsministern.
Vi ska avveckla ghettoerna helt. Och idag framlägger regeringen så en ny...
Regeringen motiverar ghettolagarna med att 2/3 av de som bor där har icke-västlig bakgrund, som de kallar det. Och regeringen vill att alla ska vara delaktiga och att Danmark ska bli Danmark igen. Mjölnerparken, där statsministern presenterade sitt ghettopaket, är en del av området Nørrebro. Här blandas kaffebarerna med senaste kenyanska rosten med små halal-restauranger. Medan delar av området är klassade som getton så är Nørrebro med sina 5 kilometer in till centralstationen populärt också bland turister som vill få en bild av det alternativa Köpenhamn.
Jag säger att nu är de här igen, turisterna. Tar bilder av hinanden på den svarta plats. Den svarta plats är väldigt karakteristisk. Den är svart. Asfalt och där är vita striper.
Den som står och betraktar de kinesiska turisterna på blixtvisit heter Osma Ahmed. Hon tar med konflikts Ulrika Bergqvist på en guidad tur in i hennes värld.
Och jag vet inte om de vet att de står lige vid sidan av en ghetto, men jag tror de kommer för att kika på platsen. Och Nørrebro är ett sted man lige ska se. De har varit här i 10 minuter, lige tar ett billede och så tar de afsted igen.
Nu tar de en bild på oss.
Frågan är om de kinesiska turisterna vet att de står precis in till ett av Köpenhamns mest svartmålade getton, Mjölnerparken. Det är 4 år sedan vi sågs här på den svårde plats, jag och Osma Ahmed. Då kandiderade hon till en plats i Folketinget för partiet Alternative. Hon profilerade sig som stolt brun feminist med föräldrar födda i Pakistan.
Jag kom inte in. Men der var andre, der kom ind, og Dansk Folkeparti gik markant fremad.
Osma kom inte in i parlamentet 2015. Istället gick ett annat parti starkt framåt. Dansk Folkeparti, som fick strax över 21% av rösterna, det har satt sina spår i dansk politik.
Man kan godt se deres indflydelse på dansk politik. Man kan se det på den måde, som retorikken er, og hele framingen, hele historien om, hvad Danmark er, og det er blevet meget mere legalt at tale en hadefuld tone og tale om straf, for eksempel ved at tvinge forældre til at sende deres børn i børnehaver. Altså man fratager forældrene deres ansvar. Så det på en måde så er det sådan et meget kolonialt blik, der er kommet på de mennesker, som er i Danmark og som er født i Danmark.
Danmark har börjat betrakta sin egen befolkning med kolonial blick, säger Osma Ahmed. Hon syftar på de regler som presenterades i våras. De kräver bland annat att föräldrar som bor i de områden som klassats som getton lämnar alla barn över ett års ålder på förskola minst 30 timmar per vecka för att de ska lära sig danska. Den som vägrar blir av med barnbidraget. Det hade varit bättre att presentera det som en möjlighet, inte tvång, säger Osma. Det är som att staten ser föräldrar med annan etnisk bakgrund som ett hot.
Föräldrar blir gjort till fjender överför deras egen barn. De ska vara väck från föräldrarna för att bli integrerade.
På en parkbänk en bit bort sitter Osmas vän Laila Hamouti.
Laila!
Hon har rötterna i Marokko men är född i Danmark precis som Osma. Och deras barn är födda här.
Laila!
Men något har hänt. Det är inte längre självklart vem som verkligen är dansk. Det vet Laila efter att ha ägnat det senaste året åt diskussioner med sin 16-årige son. Allt startade samma vecka som sonen Annas började gymnasiet för precis ett år sedan. Han kom hem och var väldigt stolt eftersom han kommit in på en bra skola.
Och så säger han, det är kun 2 perger i min klass. Jag är den en. Så det är kun 1 perger. Och så säger jag, skatt, du har inte någon perger. Varför säger du det?
Det är bara 2 blattar perger i klassen, berättade Annas. Som om det var en positiv nyhet. Medan mamma Laila blev upprörd över att sonen rakt av köpt andras beskrivning av honom som någon som inte är en del av det danska samhället.
Ja, men du förstår vad jag menar. Jag är den enaste sorte. Och jag, igen, jamen skat, du är ju inte svart. Är du svart? Jamen du vet gott vad jag menar. Alla de andra säger jag är brun. Du är den enaste där säger jag är dansk. Låt nu vara med det där, mamma. Och fortsätter. Och så tar jag ham tillbaka och säger, prøv, skat, jag vill inte ha att du säger om dig själv att du är svart eller du är perker eller att du inte är dansk. För det är du. Jag är född och uppvuxen här och du är född och uppvuxen här och du har varit i Marokko i måske 3 gånger sommarferie. Det gör inte dig till marokkaner.
Du har bara varit i Marokko 3 gånger på sommarlovet under 16 år. Det gör inte dig till marockan, sa Laila till sin son. Senare samma vecka blir Annas stoppad av polisen i en rutinkontroll när han är på väg hem från skolan. De visiterar honom och frågar upprepade gånger, var kommer du ifrån?
Och han säger så han heter Anna och han är från Danmark. Och polisen spör igen, håll nu upp, nu spör jag dig en gång till. Var kommer du ifrån? Och han säger igen, jamen jag kommer från Danmark. Så ska inte vara fräck, han ska fortälla var han kommer ifrån, för ellers så blir det kun svårt för honom själv. Så spör han inte må ringa till mig, så tar han telefonen och ringer till mig. Och är riktigt ked av det och säger mamma, jag blev stoppad av polisen. De spör var jag kommer ifrån och nu har jag sagt att jag är från Danmark. Kan du inte sitta och fortälla var jag kommer ifrån, för jag vet det inte.
Annars ber polisen ringa till mamma Laila.
Och så snackar jag så med polisen. Och säger min son är dansk. Så jag vill gärna ha att du ställer honom det spörsmål han ska svara på. Och hvis det är hans bästa föräldrar du spör om, så stammar de från Marokko. Men hans föräldrar och han, de är danska. Ja. Det var min skyld. Hvis inte jag hade sagt det, så hade han sagt att han var från Marokko, så var han sluppet billigare, tänker jag.
Allt var mitt fel. Om jag inte hade tjatat på min son att stå upp för att han är dansk, hade han sagt att han var från Marokko, då hade han inte hamnat i bråk med polisen, säger Laila Hamouti. Strax in till lekplatsen där vi står går gränsen till det regeringen definierar som ett ghetto.
Så måske er det det, der er grænsen. Det er den her sti her.
Den her stigen her?
Det er grænsen.
Och ytterligare en liten bit bort längs den vältrafikerade cykelvägen ligger ett område som heter den gröna trekant, också klassat som ghetto. Här i ett välbesökt aktivitetshus sitter Marie Christensen och Fatma Tonsi och förbereder en demonstration mot delar av regeringens ghettopaket. En stor andel av danskarna bor i så kallade allmänboligföreningar där hyresgästerna har eget inflytande över bostadsmiljön. Regeringen vill öppna upp för privata hyresvärdar. En del av familjebostäderna ska rivas. Det är en del av en uttalad plan att flytta människor som bor i getton till bostäder på annat håll, där de enligt politikerna har en större chans att integreras i det danska samhället. De ser människorna här som klossar som man bara kan flytta hit och dit, säger Fatma.
Och jag kan inte se hur man skulle bli mer integrerad i det danska samfundet vid att bli flyttad runt på den här måden.
Själv har Fatma Tonsi vuxit upp i Tunisien och Syrien och kom till Danmark som kvotflykting med sin familj när hon var 15 år 2004. Jag kom ihåg när jag fattade att det området där vi bor var en allmän boligförening där vi alla var med och bestämde hur den skulle styras, säger Fatma Tonsi.
Min föräldrar vill inte tro på det. De säger till mig, hur kan det vara? Varför i all världen vill någon starta en verksamhet där inte ska tjäna pengar? Men så fant vi senare ut att det är riktigt mycket av det danska samfundet där är drivet på den måde att der er noget, som man laver bare for at opfylde en fælles behov eller interesse, som man har.
Vi forstod snart, at mycket i det danske samhället drivs på det sättet, utan vinstsyfte.
Ja, for mig er det det, som integration burde være, at man er en del af et fællesskab. Ikke at man spiser en bestemt slags mad, eller drikker en bestemt slags drik, eller går rundt i en bestemt slags tøj, men at man er en del af et fællesskab. Og at man sammen styrer og bevarer det her fællesskab.
For mig er det alle de små demokratiske gemenskaperne, som er det rigtigt danske. Det er det, jeg vil være med og forsvare og bevare, siger Fatma Tonsi.
Her i Aldersrogade. Og nu går vi lige igennem en tunnel, som åbner op ind til den største gård her, som er den gård, som jeg også bor i.
Fatmas ven, Marie Christensen, viser sommarens lilla koloniodling på gården där hon bor.
Det er nogle flere plantekasser.
Det doftar sutt vid lekplatsen, där en grupp kvinnor sitter samlade och röker vattenpipa.
Vi sidder ned og hygger oss her nu. Det betyder, at man sidder bland sine veninder og naboer og hygger sig. Det er hygge. Altså, nu kender vi hinanden her rigtig godt.
Här har vi det hygge, säger en av mammorna som presenterar sig som K.
Ja,
dessvärre det är det.
Det är en verklig nitlott att vårt område har hamnat på ghetto-listan. Vi som firat studenten här på gården med en massa ungdomar som gått ut gymnasiet. Vi jobbar, det är klart att våra barn går i förskolan. Och så ska vi straffas för att ett fåtal röt ägg begår brott, säger K.
Vi kan inte förstå varför det ska gå ut över oss här. De siger alle mulige ting. Jeg hører det meget i nyhederne. Det er voldsomt, den måde de udtaler området på, de udtaler folkene her.
Det er fruktansvärt hur vi beskrivs, säger K. Hon sticker inte under stol med att det finns problem. Det här är gängens, bandernes rekryteringsmarker. Samtidigt som ungarna känner sig jagade av polisen som kliver in och letar kriminella och skrämmer dem, drar gängen till sig barn allt längre ner i åldrarna.
Igår ringede en af mine veninde. Hun har en ung fyr, altså hendes søn. Hun siger, at hun er blevet nervøs, fordi de kommer og tvinger børnene til, at de skal være med i bander. Folk de begynder at flygte deres børn ud. Rejs her, rejs her, du skal væk herfra. Så de ikke tvinger dem til at komme ind i banderne. Det er jo det, der er problemet her. Det er jo vanvittigt. Det er jo ikke noget, vi er glade for her.
Hvad skal man gøre ved det?
Det ved jeg ikke. Altså politiet, det burde ham, der kom ind over ærligt talt. Hvad kan vi gøre her? Altså, jeg har min søn, han er 11 nu. Om nogle par år skal jeg sidde og frygte, fordi de er efter alle fyrene nu. De er efter alle fyrene.
Alle pojkerne her er i riskzonen for at rekrutteres, siger K. Det är det alla är rädda för här. Men gängkrigen lyckas politikerna inte stoppa. När regeringen presenterade den första ghettolistan 2010 fanns 29 områden med. 25 av dem klassades som kriminellt överbelastade områden där fler än 2,7% av invånarna är kriminella. Idag är det andra kriterier som gör att ett område hänger kvar på listan, såsom att majoriteten av befolkningen har annan etnisk bakgrund eller att arbetslösheten är hög. Men den där kriminella kopplingen finns kvar i folks medvetande, vilket gör att människor känner sig utpekade trots att mycket går åt rätt håll. Det säger författaren och sociologen Aydin Sway.
Så hvis du tar den breda gruppen av unga och beboare, så går det bättre och bättre. Mindre kriminalitet, högre uddannelsesnivå. Men problemet är att den gruppe som havner i kriminalitet, de havner i högre grad i någon bättre organiserade bander. Och de är mer marginaliserade än någonsin för. De är längre väck från allmänsamfundet.
Allt fler ungdomar får en utbildning. De kriminella är färre, men de syns mer. Och de kommer allt längre ifrån det allmänna samhället. Dödsskjutningar har blivit vanligare. Och gängens synlighet är det som gjort att politikerna har skruvat upp tongångarna mot gettoområden trots att kriminaliteten faktiskt har minskat. Men det gör också att de som bor här känner att de får betala ett pris. De blir sedda som ett problem på grund av hur de ser ut eller var de bor, säger Aydin Sway.
Så det är förmodligen en av grunderna till att vi ser att på trots av den positiva utvecklingen så har politikerna i det danske folketing skruet upp för retoriken och demoniseringen av de här boligområdena. Men det gör också bara att helt almindelige beboare i de här boligområdena, de känner att de blir pålagt ett gebyr. De känner att de blir pålagt ett kollektivt gebyr, där de blir sett på som ett problem.
Det finns två grupper han oroar sig för. Den ena är lillebrorsa generationen. 13-åringarna som inte vet att det i längden lönar sig mer att skaffa sig en utbildning än att välja en kriminell bana i livet. Den andra gruppen är barnfamiljerna. Det forskningen visar är att det är de som snabbast väljer bort ett bostadsområde när det beskrivs som problematiskt.
Så det är klart att den negativa retorik kan bidra till att fraflyttningen från den så kallade ghetto blir ännu större. Och vem är det som gör störst positiv forskel i ett område? Vem är det som engagerar sig? Vem är det som skapar trivsel? Det är ju ofta barnfamiljerna.
Det är ju barnfamiljerna och medelklassen regeringen också vill ha in när de pratar om integrationsmixen.
Och det är ju det som är lite tragikomiskt. Mm. Att det är dem de gärna vill ha in. Men det är dem som blir mest påverkade av den här negativa retorik. Och det är dem som vill vara mest tillbaka till att flytta när deras boligområde blir stämplat som en ghetto.
Det som i hög grad har kännetecknat de skandinaviska länderna är att medborgarna har så högt förtroende för staten. Och det grundar sig i att man behandlar alla lika.
Så det att man nu laver någon ghetto-lagstiftningar, där du går in och forskelsbehandlar folk på bakgrund av boligområdet, det är ett kämpe skift i hur man för politik på i Skandinavien.
Det är det som står på spel nu, säger Aydin Sway, där vi står utanför en förskola i Mjölnerparken.
I den danska världen har man börjat använda uttrycket ghettobarn. Det är bara blivit ett allmänt uttryck. Nu går vi förbi en vuggestor och barnhave där. Det är förfärligt. Varför ska de barn kallas för ghettobarn i den ålder? De vet inte vad det vill säga. Varför ska de betala prisen för vuxna människors handlingar?
De här barnen har inte gjort något ont. Ändå använder man skällsord som ghettobarn, säger författaren Aydin Sway. Så vad svarar då den danska regeringen på den här kritiken mot att ghettoplanen stigmatiserar de boende där? Mats Foglede från regeringspartiet Venstre svarar på frågan över telefon.
Ja, men, alltså, jag går inte mycket upp i om någon känner sig stigmatiserad eller ej. Det här handlar om att vi i Danmark och i stor del av Sverige har skapat parallellsamfund.
Det handlar inte om ifall någon känner sig stigmatiserad eller inte. Det handlar om att det i Danmark, liksom i Sverige, skapats parallellsamhällen och vi måste återta kontrollen, säger han.
Kontrollen över de områden och sörja för att det är den danska grundlagen som gäller i hela Danmark.
Du lyssnar på Konflikt, idag på en tur genom Danmarks politiska landskap som länge dominerats av liknande frågor kring invandring och integration som nu upptar den svenska valrörelsen.
Nu befinner vi oss i Hvidovre som ligger några kilometer sydväst om centrala Köpenhamn.
Första intrycket är ju på något sätt att här bor folk, här äter man och sover.
Den här kommunen, med runt 50 000 invånare, är en av dem där Dansk Folkeparti, som Sverigedemokraterna ser som sitt systerparti i Danmark, har stort inflytande. Och Jimmy Åkesson utsåg Hvidovre till en förebild för Sverige, här i P1 i våras.
Vi befinner oss i Danmark, utanför Köpenhamn i Hvidovre. Och det här är mitt Sverige.
Så vad är det här egentligen för plats?
Är det gott att ni får danska rätter?
Ja.
Tycker ni om dansk mat? Frågar en mamma sina barn utanför mataffären. Ja, spaghetti och köttfärssås. Och tacos, svarar hon. Hon skrattar. Nej, det finns nog viktigare frågor än dansk mat, tycker hon.
Jag syns det kan vara viktiga ting att ta sig av.
Men ett äldre par som kommer ut med matkassar håller inte med.
Så, vi är i Danmark. Så är det,
det ska vara lite dansk mat.
Ja, det ska, ja, det är svinekod. Det
griskött ska det vara i Danmark, säger de.
Hvis man vänder den om, hvis vi nu för exempel tog till ett muslimskt land.
För vi kan ju inte åka till ett muslimskt land och säga att vi inte vill ha halalkött, att vi vill ha fläsk.
Ja, det vill vi ju nog inte få lov till.
Konflikt Sally Henriksson undersöker varför just mat blivit en politisk fråga här i Hvidovre.
Pasta med tomatsås, kalvi curry, pasta med köttsås, lax, det var spenat.
Steg, det är så svinighet.
Ja, just det.
Matsedeln jag läser tillsammans med Dansk Folkepartis Mikkel Denker sitter på dörren till köket på en förskola i Hvidovre kommun. Denker är viceborgmästare i kommunen och valde att visa mig Frydenhöj förskola som en av de institutioner som serverar traditionell dansk mat.
Det är samma hotdogs.
Mm. Syns du att det här är en bra...
Det är en stor variation.
Mm.
Det syns jag fint.
För det finns en anledning att vi läser matsedeln och pratar mat. 2013 var ett dramatiskt val i kommunen där Dansk Folkeparti blev näst största parti. I en sedan länge röd arbetarkommun med socialdemokratisk borgmästare. Mikkel Denker aspirerade på borgmästarposten, men gick med på att låta den socialdemokratiska borgmästaren Helle Adelborg sitta kvar. Delvis i utbyte mot frikadeller och en julgran på torget utanför rådhuset.
Den fulla sanningen är att oppositionen, alltså de borgerliga partierna, hade vunnit flertalet vid det val som var i 2013. Problemet uppstod bagefter, då de fyra borgerliga partierna skulle avtala inbördes vem skulle vara borgmästare.
Ja, visst är det förenklat att säga att Denker gav upp borgmästarposten mot frikadeller och en julgran. Dansk Folkeparti hade visserligen blivit det största borgerliga partiet i kommunen. Men Denker fick inte de andra borgerliga partierna att ställa sig bakom honom som borgmästare. Och frikadellerna handlar om ett beslut att alla kommunala institutioner ska servera dansk traditionell mat. Hur ofta och exakt vad det innebär är inte bestämt. Mikkel Denkers önskan var att det skulle vara fläskkött på menyn minst en gång i veckan. Men så specifik blev alltså inte överenskommelsen. Och det finns alternativ till de som inte äter till exempel fläskkött av religiösa eller andra skäl. Men för Mikkel Denker var det ändå en viktig seger, åtminstone symboliskt.
Vi får genomfört mycket politik hela tiden. Men självklart, det viktigaste som vi är mest stolta av, det är dansk mat i institutionerna.
Och varför är det det allra viktigaste?
Jamen det är värdipolitik för oss. Värdipolitik är en mycket viktig del av Dansk Folkepartis identitet.
Och vad spelar det för roll om barnen får svinekött eller inte?
Jamen det är viktigt, för det är en del av dansk madkultur. og svine, opdræt af svin og eksport af svinekød har faktisk også haft en stor økonomisk betydning for Danmark i flere hundrede år. Så vi ser det som en umistelig del af dansk kultur.
Og hur ofta äter du svinekött skulle du säga?
Hver dag.
Var det då?
Ja.
Vad kan det vara då?
Jamen, jeg synes, det indgår som en naturlig del af dansk mad, så enten er det til frokost eller til aftensmad, at jeg får noget med svinekød.
I köket förbereder kocken Jonas och hans kollegor dagens mellanmål till barnen på förskolan Frydenhöj.
Vad lavar du här?
Vi kan med lave en hummus, och vi har något hjemmebagt knäckbröd, och där kommer lite friskbagt bröd också, som vi får här till eftermiddagsmad.
Och det är en typisk eftermiddagsmat här?
Ja, det kan vara vad som helst.
Och vad med traditionell dansk mat?
Men det, vad heter det? Det bruger vi ju också. Vad är traditionell dansk mat?
På frikadeller serverar ni det?
Det är faktiskt mycket sjeldent. Jag tror sist vi har fått frikadeller var det fiskefrikadeller. Så det var inte lige med svinekød. Men, så hvis det är ett exempel omkring att skulle servera svinekød, så serverer vi masser af svinekød. Vi serverer borg for svin, vi køber, og nogle gange køber vi et.
Jeg åker videre til rådhuset i Hvidovre for at prata mere om den danske maten og samarbetet mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterna.
Jamen, jeg er Helle Adelborg, borgmester i Hvidovre Kommune. Hvidovre, som ligger som nabo til København.
Borgmesteren Helle Adelborg er lidt sen. Hun har suttit i møten hela dagen. Precis som Mikkel Denker lyfter hon fram att samarbetet dem emellan fungerar bra eftersom de i huvudsak har samma mål, en bättre tillvaro för kommunens invånare. Sedan 2013 har kommunen styrts av Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti, men också tillsammans med flera andra partier. Och i senaste kommunalvalet 2017 gick Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti i Hvidovre till val tillsammans.
Samarbete är viktigt för mig, för min bys bästa. Och där samarbetar jag gärna brett och med dem som vill samarbeta med mig och oss.
Helle Adelborg ser det inte som någon stor eftergift för henne och Socialdemokraterna att kommunens institutioner ska servera traditionell dansk mat. Särskilt inte eftersom det finns alternativ för de som inte vill ha till exempel fläskkött och det är inte reglerat exakt vad det innebär eller hur ofta det ska serveras.
Debatten gick från frikadeller och svinekød till vi talade om att traditionell dansk mat vill vi gärna ha det blir serverat i vores institutioner. Och det var som jag sa för, ja men jag syns också mina barn har skulle presenteras för en frikadelle och leverpostej och flæskesteg, fordi det er noget traditionelt dansk. Og så har vi jo haft mange diskussioner, fordi hvad er spaghetti bolognese, som man holder meget af at spise i Danmark, altså spaghetti og kødsovs, er det dansk eller er det italiensk? Ikke? Altså, så vi har jo haft mange sjove snakke og debatter om det også, ikke? Men det vigtigste for mig er, at vores børn i vores dagtilbud får en sund og en varieret kost, og meget gerne med et kendskab til den kultur og de retter, vi har der.
Inget nederlag, säger Helle Adelborg, men Mikkel Denker ser det ändå som en framgång. Vad skulle han vilja få igenom i kommunen härnäst, undrar jag.
Ja, men vi hade ett förslag till sista kommunvalet om att vi ville förbjuda kommunens medarbetare att bära religiös huvudbeklädning. Och det är för att vi menar att när man är ansatt som medarbetare i en kommun, så skal man ikke udtrykke politiske eller religiøse standpunkter.
Förslaget om förbud mot religiösa symboler, som till exempel slöja på kommunens institutioner, det röstades ner av samtliga andra partier i Hvidovre. Men Dansk Folkepartis Mikkel Denker tror att det kommer gå igenom längre fram. I rikspolitiken har Dansk Folkeparti valt att stå utanför regeringen, men fått allt mer inflytande. Det finns idag ett brett stöd i Folketinget för en stram invandringspolitik, liksom burkaförbudet och gettolagarna som vi hörde om tidigare.
Och det finns de som menar att ursprunget till den utvecklingen egentligen inte är Dansk Folkeparti, utan ett annat parti. Det högerliberala Venstre och tidigare statsministern Anders Fogh Rasmussen.
Nå, men jag är naturligtvis glad i aften. Naturligtvis är det. Det är en stor dag för Venstre. Det är en regering som visar handling från första dag. Det förväntar befolkningen.
Så lät det på valnatten 2001, då det stod klart att dåvarande partiledaren för liberala högerpartiet Venstre, Anders Fogh Rasmussen, skulle bli Danmarks statsminister efter att ha vunnit en jordskredsseger i valet.
Allt tyder på att Venstre nu är Danmarks största parti.
Men hur gick det till? En viktig förklaring till valframgången är Fogh Rasmussens omstöpning av vänstres politik. Från klassisk borgerlig liberal fördelningspolitik till värderingspolitik. Som till stor del handlar om invandrings- och integrationsfrågor. Men också om bildning och kulturarv.
En mental förändring av den danske folkesjäl i en borgerlig riktning. Och det var det kulturkampen skulle. Det var ny kulturpolitik. Det var en ny måde att förhålla sig till danskarnas förhållande till en annan och förhålla sig till omvärlden.
Idén var en mental förändring av den danska folksjälen i borgerlig riktning. Och ett nytt sätt för danskarna att förhålla sig till varandra och omvärlden, förklarar Espen Körring. Han är redaktör för det politiska magasinet Alltinget och jag träffar honom in till Christiansborgs slott. Borgen, hjärtat av dansk politik i centrala Köpenhamn. I boken Verdikämpene, slaget om danskarnas själ, som han har skrivit tillsammans med Mikael Jannerup, går han till botten med Fogh Rasmussens värderingskamp under 00-talet, då vänstre regerade tillsammans med konservative Folkeparti. Och hur värderingskampen har påverkat den danska politiken sedan dess. Fogh Rasmussen började föra in politiken på värderingsfrågor när han tog över som partiledare efter att Venstre förlorat valet 1998. Samma val som Dansk Folkeparti kom in i Folketinget. Omsvängningen till värderingspolitik var ideologiskt driven, men handlade också om att han ville komma bort från välfärdsfrågorna som Socialdemokraterna gärna ville att valrörelsen skulle handla om. Kring värderingsfrågor var de regerande Socialdemokraterna mer splittrade, säger Espen Körring.
Och inte minst på utlänningsspörsmålet är det en trumfkort för att Socialdemokratiet är splittet mellan deras väljare, delar av deras medlemmar, delar av deras kommunalpolitiska bagland och så den politiska topp på Christiansborg. Den politiska topp på Christiansborg, de bakker op om en relativt liberal udlændingelov med ret åbne asylregler. Men nede på vælgerplan og specielt ude i kommunerne, som på det her tidspunkt føler, at de slås med store integrationsproblemer, der går man ind for noget andet. Og den splittelse, det strategiske element af værdikampen dukker op.
Hur har då intåget av värderingspolitik påverkat det politiska landskapet? En effekt var att den så kallade utlänningspolitiken hamnade högst upp på dagordningen i dansk politik. Parallellt med värderingskampen växte sig Dansk Folkeparti starkare. I valet 2001 ökade de till 12% från de 7% de fick 1998. Men att det skulle vara Dansk Folkeparti som gjort att utlänningspolitiken dominerat de senaste 20 åren är delvis en myt som de själva har varit med och odlat, säger Espen Körring. Det var det snarare Fogh Rasmussens värderingspolitik som gjorde. Men vänstre och de andra borgerliga kom att tappa såväl mandat som migrationsfrågan till Dansk Folkeparti, som gynnades av värderingskampen och med sitt inflytande som stödparti till regeringen har drivit Danmark mot en allt mer restriktiv migrationspolitik, som det nu råder konsensus kring.
Ja, så utlänningsspörsmål är inte skilsättande längre, det vill jag inte mena. Det är en konsensus på 85% av danske folketing på att vi ska ha en stram utlänningspolitik och vi ska vara villiga till att göra den ännu strammare hvis vi syns. Ikke?
Och det är inte bara vänstre som har stöpt om sin politik. Socialdemokraterna som har varit ett parti i kris de senaste åren och tappat väljare till bland andra Dansk Folkeparti är nu åter det största partiet i flera opinionsundersökningar. I februari presenterade nuvarande partiledaren och statsministerkandidaten Mette Frederiksen en ny striktare asylpolitik med titeln Rättvist och realistiskt. Den handlar bland annat om danskdrivna asylläger utanför Danmark, tak för invandrare från så kallade icke-västliga länder och striktare regler för familjeåterförening.
Vår utlänningspolitik är både rättfärdig och realistisk. En utlänningspolitik där samlar Danmark.
Espen Schöring menar att den här omsvängningen är resultatet av en process som har pågått länge inom den danska socialdemokratin. Från att den dåvarande socialdemokratiska statsministern Poul Nyrup Rasmussen 1998 sa att Dansk Folkeparti aldrig skulle bli rumsrena, till att Mette Frederiksen ser dem som ett möjligt stödparti.
I det ögonblick man ser en stram utlänningspolitik som del av ett värn för välfärdsstaten, så är det inte längre den motsättning mellan att gå in för en välfärdsstat och vara socialdemokrat och gå in för en stram utlänningspolitik.
I takt med att det har blivit allt mer konsensus kring invandrings- och integrationsfrågor är de inte längre de enskilt största frågorna. Och de är inte samma politiska sprängstoff längre, även om de fortfarande är centrala, menar Espen Schöring.
Kommunalvalget der var här i november, december sista år. Lige pludselig at emner som socialpolitik, sundhedspolitik, de tog faktisk de to øverste pladser for udlændingepolitikken. Og Dansk Folkeparti fik et enormt dårligt valg til kommunalvalget. De forklarede det selv med, at de havde forsøgt ligesom, at tage udlændingsspørgsmålet med ud i den kommunale valgkamp. For de mener, og det kan man godt argumentere for, ligesom, at løsningen på altså integrationsindsatsen foregår i kommunerne. Men det virkede slet ikke. Så det er jo nogle emner, så man kan sige, at i dag vil jeg måske sige, at klassiske velfærdsemner og udlændingepolitik, de deler ligesom plads. Det er ikke længere sådan, så at du alene på en udlændingepolitisk platform får succes. Det er også det Dansk Folkeparti har indset. De er jo ligesom meget velfærdsparti.
När migrationspolitiken fick konkurrens av klassisk välfärdspolitik och inte längre var den största frågan i senaste kommunalvalet 2017 backade alltså Dansk Folkeparti. Danmark går till val senast i juni nästa år. I nuläget finns 5 statsministerkandidater, 2 från det blå blocket och 3 från det röda. Dansk Folkepartis Christian Thulesen Dahl säger sig vara beredd att regera tillsammans med Lars Løkke Rasmussens Venstre, med stöd av Socialdemokraterna. Och Socialdemokraternas Mette Frederiksen har gjort sig av med liberala radikaler och säger sig alltså vara villig att ta stöd av Dansk Folkeparti. Vem som ska samarbeta med vem i dansk politik är inte självklart. Vilka paralleller kan man dra till svensk politik? Det finns en del likheter i dansk och svensk politik mellan Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti, menar Espen Schöring, men också skillnader. De båda partierna har olika bakgrund. De politiska systemen i Sverige och Danmark ser olika ut. Och i Danmark har invandrings- och integrationsfrågor funnits högt upp på dagordningen i över 20 år, påminner Espen Schöring.
Det är som den offentliga själ, vårs folkesjäl, eller vad man vill kalla det, där liksom har varit en våldsam förändring igenom. Någon upplever den förändring som krise, andra upplever den som att nu får vi en ny balans, en riktigare balans. Och det, uden at være ekspert på svensk politik og det svenske samfund, så er det mit gæt. Den proces har vel i virkeligheden været i gang i Sverige et stykke tid nu, men nu ser det ud som om, det får et politisk gennemslag, og jeg tænker, at de næste 5, 10, 15 år i svensk politik kommer til at gennemleve på sine egne præmisser inden for det, der nu er, sådan som Sverige er som land, bliver det bliver en lignende proces, svenskerne kommer til at gå igennem.
Även om man gör det på sitt eget sätt så kommer Sverige de närmsta 10-15 åren att gå igenom en liknande politisk process som den danska, förutspår alltså politikreporten och författaren Espen Schöring. Och det finns det fler i Danmark som tror.
Det är Danmarks röst som direkt sänds från Radio 24 Syds studio i den danska huvudstaden.
I juli 2014, inför det förra svenska valet, sände den danske debattören och Sverigekännaren Mikael Jalving radio till Sverige. Sverige behövde bryta tabun kring invandringens negativa konsekvenser, ansåg han.
Danmarks röst är programmet där svenskarna får diskutera alla de tabun som svenska medier inte kan eller kommer att beröra.
I dagens program kommer vi att diskutera folket, det svenska folket, kanske det största tabun av alla i Sverige.
Idag har Mikael Jalving en helt annan bild av Sverige.
För nu är tausheten brutt och nu pratar man, nu diskuterar man, nu skännes man i Sverige, så det är en ren förnöjelse sett från Danmark.
Så du blir glad när du ser på utvecklingen i Sverige?
Bestämt. Jag syns det är upplyftande och positivt och demokratiskt i verkligheten att den bärande doktrin, mångfaldighetsdoktrinen, den blir utsatt för kritik och analys och värdering.
Mångfaldsdoktrinen är bruten, som man uttrycker det. Nu har Sverige blivit ett normalt land, så som Danmark blev för 15 år sedan.
Att nu är Europa kommit till Sverige, nu är normalen kommit till Sverige, nu kan man kritisera.
Vi ses på ett cykelcafé i centrala Köpenhamn. Bakom oss står en vältränad man och provar cykelkepsar i en spegel. Det är här Mikael Jalving sitter när han inte är på tidningen Jyllandsposten där han är krönikör. Politiskt står han till höger om Dansk Folkeparti, säger han. Men i Sverige skulle han rösta på Sverigedemokraterna.
Men utifrån ditt perspektiv då, när du tittar på den utvecklingen i Danmark, vad skulle du plocka ut som de viktigaste förändringarna?
I den danske kontext är de viktigaste förändringarna att man inte kun har talat om att ändra invandringspolitiken, asylpolitiken och så vidare, men man också har gjort det.
I Danmark har politiken gått från ord till handling, säger Mikael Jalving. Även om han tycker att det är mest symbolpolitik, som till exempel burkaförbud. Nästa steg, det är ett totalt stopp för invandring, anser han.
Om man vill göra något annat än bara för symbolpolitik, så ska man stansa invandringen. Alltså att säga, nu har vi asylstopp, så försöker vi att få integrationen till att virka med den demografi vi har lige nu.
Men där undrar jag ju, för man har ju gjort det betydligt svårare att komma till Danmark och även skurit ner på olika bidrag till invandrare i Danmark. Så visst har ju Danmark, även om det inte är ett asylstopp som du pratar om, så visst har det väl skett en förändring i politiken.
Ja. Det är klart att det är en reell förändring. Man har bremsat en lille smule. Men det är ju marginalt i förhåll till, hvis du ser på demografin.
Jo, man har minskat invandringen, säger Mikael Jalving. Förra året kom 3500 personer och sökte asyl i Danmark, vilket är en halvering från året innan. Men egentligen spelar inte det så stor roll, tycker han. För de muslimer som redan är här kommer få barn, vilket han hävdar kommer skapa fler spänningar i samhället.
Jag tänker, frågan som blir kvar när jag lyssnar på dig är, vad händer i den världen du beskriver? Vad händer med muslimerna och invandrarna som också är danskar och svenskar? Vad händer med dem? Vilken blir deras plats då?
Ja.
Vad tänker du om det?
Jag tänker faktiskt att det också är positivt för de muslimerna som bor här som faktiskt gärna vill bli danska eller i Sverige bli svenska. På det sätt att de får något. De får Danmark där ger sig till känna. De får nämmare vid att förhålla sig till vad Danmark egentligen är.
Som Mikael Jalving ser det, visar Danmark nu sitt riktiga ansikte. Och det är bra också för de invandrare som vill integrera sig i samhället, anser han.
Tidigare förväntade vi det utan att säga det. Nu säger vi det. Vi vill faktiskt gärna ha det här sådan. Vi vill inte ha att du går med burka. Vi vill inte ha att du går med niqab. Nogle af os vil heller ikke have, at de går med tørklæder. Vi vil gerne have, at du giver dig til kende som borger i et ikke-arabisk land. Det her er ikke Saudi-Arabien. Det er Danmark. Det er en del af Europa. Vi har en lang, kristen, demokratisk, sekulær historie. Take it or leave it.
Polisen i Sverige utför gränskontroll på Hylje.
Vi ska avsluta vår tur genom dansk politik med att ta tåget tillbaka över bron och träffa en person som valt att lämna Danmark. I en lekpark i Folkets park i Malmö står Odej Al-Sobi. Han kommer hit med sin ettårige son.
Jag kan höra det.
Det är en månad sedan han flyttade till Malmö från Köpenhamn.
I should have stayed in Denmark and fought for these values, but I'm exhausted. I cannot do it again. I lost the revolution in Syria. I don't have any energy to fight again for these values.
Jag borde ha stannat i Danmark och stridit för allas lika värde. Men jag har redan förlorat en revolution i Syrien, ursäktar han sig. Odey al-Zoubi är en syrisk filosof, författare och översättare mellan engelska och arabiska. Och hans problem, att han flyttade till Danmark utan att vilja bli dansk. Efter att ha utbildat sig i England förälskade han sig i en dansk kvinna och de bodde i Turkiet tillsammans. Men för knappt 3 år sedan bestämde de sig för att flytta till Danmark.
I encourage anybody not to be in love with a Danish person. It was a horrible procedure, a lot of humiliation.
Förnedringen, som Odey kallar den, började med ett integrationskontrakt. Där det stod självklarheter, säger han, som att han inte skulle slå sin fru.
And this was my first problem. So I don't want to integrate. I mean, seriously, I'm Syrian, I'm very proud, I'm happy with my work. I don't want to integrate with your society. I lived in England, I lived in Turkey. And I don't get it why I have to sign integration contract because I want to live with the woman I loved. I mean, the whole thing doesn't make a lot of sense. Then my wife said, yeah, shut up and sign.
Min fru sa åt mig att hålla tyst och skriva på. Så jag gjorde det, skrattar Odey.
Let's start. So I signed it.
Men diskussionerna med de danska myndigheterna fortsatte.
I mean, this was not a big problem, but I was upset. But the big problem was later with the 2 or 3 meetings we had. They sent me emails saying we would like to talk to you.
På mötet sa de att jag borde se mig om efter ett annat jobb än författare för att tjäna mer pengar, säger Odey. Som understryker att han inte kommit som flykting till Danmark, inte får några bidrag och därför inte förstår varför myndigheterna lägger sig i vad han gör.
I seriously, I'm very lazy person. I will stay home all my life reading books. My wife make money. We are happy with this. It's not your business. Seriously, it's not your business at all how me and my wife live our life. And is she happy with that? You being lazy at home? I mean, sometimes we fight, but yeah, she likes the idea that she likes my work. And she believes I can write good things. And I do a lot of translations and things are going okay. I mean, I will have a book in English next year, translated from Arabic to English.
Min fru tror på mitt skrivande och det går faktiskt inte så dåligt. En av mina böcker kommer ut på engelska nästa år, säger den syriske filosofen. Men känslan var att de danska myndigheterna kunde göra vad de ville med mig. Och när jag hörde hur invandrare och muslimer beskrevs i det politiska samtalet i Danmark, då fick jag nog, säger han.
I mean, people talk about immigrants and refugees like, I mean, it's really disgusting what they talk about in the media, literally. There are words you are not allowed to use outside Denmark, like ghetto. Nobody dares to use this word in France or Germany. I mean, it's normal in Denmark to talk about ghetto. And we all know it's Muslim ghetto. The Muslims are very upset. How did you notice that? A lot of people hugged me. 2 of them almost cried. Congratulate me that I'm leaving. When you said you were moving to Sweden. Yeah. They just say we wish we can do it.
Flera muslimer kramade mig och gratulerade när jag berättade att jag skulle flytta därifrån, säger Odey al-Zoubi. Jag frågar om han inte är lite väl hård mot Danmark. Det är ju trots allt ett av världens mest utvecklade och lyckliga länder.
Yeah, yeah. Where people live well and you know the hygge culture. And... Yeah. I mean, so didn't you enjoy any of that? I mean, first of all, you cannot measure happiness. You know, this is just stupid.
Det går inte att mäta lycka. Och hygge, det är en myt, säger han. Jag diskuterade det där med min lärare i danska.
The teacher was not sure about hygge, and I said it's cozy. It's in English. You have Arabic translation. You have French translation. It might not be the same. This is normal. I'm a translator. And somehow the teacher was not happy with me. And later a lot of Danes were not happy. They have this very specific idea Hugge is not translatable. You cannot translate Hugge. And this says a lot about how they think of themselves.
Danskarna tror att hygge inte går att översätta till andra språk. Att det är något så speciellt. Och det säger mycket om hur de ser på sig själva. Det betyder ju bara att man har det mysigt, säger han.
That's it. It's very easy. You don't need to build a myth about a world, a myth about the whole country. Denmark is like another place.
Tack för att ni som lyssnade följde med på vår tur genom det danska politiska landskapet. Reporter var Ulrika Bergqvist, producent Sally Henriksson, tekniker Pontus Jansson. Och jag heter Robin Olin. Free time!